Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hallå och hej och välkomna. Lunisär, var det så man skulle börja, Olsson? I ditt gamla
hållet? Nej. Långsammare, men det du säger. Hallå och hej. Alltså, då är det en konstig röst.
Men jag skulle imitera dig. Eller lite mer så. Hallå, hej och välkomna. Nej, men mera så.
Ja, lite mer så, ja.
Men jag vill ha mer tempo i det. Ja. På något vis. Ditt program var ju för länge sedan, så att jag vill ha lite mer tv-tempo. Va? Men i vilket fall som helst är ni väldigt välkomna till podden som
56.
Kör igång. Med nummer 56. Och här kan vi ju då tala om en siffra som är definitivt är någon sorts jubileum på något vis. Jag vet inte hur många år man har pratat om den gyllene
56,
årgången.
56, ja just det, den årgången. Ja.
Alltid pratar man om 56-orna. Det var Linda Haglund blandar man in där också. Frank Andersson och Björn Borg och Ingmar Stenmark. Det måste ju låta för den yngre generationen som att det är från stenåldern.
Ja, det är det nog också. Men jag kommer ihåg, gjorde inte Thomas Malmqvist på Expressen, och han samlade väl alla 56-orna till en bild med ett stort reportage. Ungefär som ni gjorde på Kvällsposten, som du berättat om. Han samlade ett gäng och sen så blev det mycket och det blev fest och grejer.
Gäster hos KVP-sporten. Det var Frank Andersson och det var Ingmar Stenmark och Björn Borg såklart. Och så var det Linda Haglund och tror Thomas Johansson. Var inte han också 56-a kanske? Eller vad, jag vet inte.
Nej, inte jag heller.
Nej. Men detta är i alla fall podden nummer 56. Vi gör så på. Och jag sitter, och det kanske är lite burkigt, men jag är förvisad lik en österrikare ner i källaren hemma hos mig själv. Det är bara till att, jag har ju nyckeln i sig. Det ska man vara glad för. Och jag sitter ju här för att det har varit fullt upp hela dagen och fullt hus. 15 stycken tonåringar, simtonåringar, som Vilma hade släpat hem för någon sorts grillfest. I 14 plusgrader och ösregn utomhus. Och sen så fick alla vara inne istället. Ja. Och baby ligger och sover högst upp. Och det tvn är på och så. Så att Olsson, var du som skickade ner mig i källaren? För du hörde tvn bakom.
Ja, jag hörde tvn bättre än dig.
Och du är tillbaka i New York. Det är ljuva livet.
Ja, men jag är nu. Det här är också ett nytt ställe. Det är första gången det spelas in här. Jag är nu i min egen förstahandskontraktslägenhet. I Tribeca, längst ner på sydvästra delen av Manhattan. Och om det ekar lite här så beror det på att vi har inte så mycket möbler än. Det står en soffa och det här bordet jag sitter vid. Vi ska förhoppningsvis fylla på detta så småningom. Men så ser det ut nu.
Åker man till Ikea då? Gör man det ju.
Ja, grejen är att de möblerna som vi har köpt, de är Ikea-möbler. Det är alla svenskar här. Jag fasar för att åka till Ikea. Jag försöker hela tiden säga, vore inte det en trevlig uttryck för, säger jag till en person som också är i den här lägenheten, som bara, vore inte en trevlig uttryck för dig och en kompis, ni kan åka förbi Ikea. Så jag bara känner, åh, jag hatar.
Där måste man vara otroligt organiserad. Tjoff, man måste veta exakt, gå dit. Mm. Måste på något vis ha gott om tålamod och sådär. Ja, men jag är, man måste ju alltid tvingas mig alltid någon gång till Ikea, och då är jag grymt effektiv. Jag måste ge mig. Mm.
Ja, man måste vara förberedd, utvilad och liksom vara klar, fokuserad
kolhydratladdad på något vis.
Precis.
Ja, annars så kan man tappa det, fullständigt.
Men här är det rätt kul för att sist vi var på IKEA, det var inte meningen, vi skulle till ett område som heter Red Hook och träffa några polare där. Och då tog
Red
vi...
Hook?
Det heter så.
Låter intressant. Mm.
Och då tog vi IKEA-båten över från Manhattan till andra sidan. För att bara, vi skulle till den låg typ bara 500 meter från IKEA. Så att det var roligt att åka båt. Men vi sprang snabbt som fan in på IKEA och köpte lite kaviar och en bit svensk ost. Och så ut igen. Det hade de smart nog gjort så att man inte behövde gå in på stora IKEA. Utan man liksom höll sig där ute.
Men så det var... alltså vad är IKEA-båt? Vad är det för något? Finns det en IKEA-båt?
Ja, den går från, den var lång kö när vi åkte. Visserligen var det en lördag så var det många som skulle över och handla. Men den går från vad heter det, östra, sydöstra delen av Manhattan, så går det en båt över till IKEA.
Vem har monterat den? Är det många sådana här träpluggar som de har slagit i den? Så att... saknades det, då, jag skulle aldrig våga åka den båten om den är IKEA-båt, för man vet att det är någonting som saknas någonstans.
Ja, det är konstigt med det så. Varför är det så?
Ja, jag vet inte. Det är bara så. De senaste IKEA-möbler som jag har köpt har jag faktiskt hyrt in. Och det har varit alldeles så dyrt. Men jag har hyrt in folk som har monterat dem. Alltså senaste IKEA-möblerna.
Ja, men vadå? Fixar de det då? Du menar de med sådana kanske att de har extra reservdelar med sig?
Ja, det är sådana IKEA-killar, vet du. De som har, jo, de har det. Extra sådana skruvar och extra sådana träplugs. Det är alltid sådana träplugsgrejer, vet du, man ska, kommer du vet väl, man ska stoppa i. Och så lägger de inte alltid första brädan åt fel håll.
Nej.
Som man alltid, och så vidare. Nej, men det är ju värt allt.
Ja, det är värt allt.
Om man nu tvingar sig själv till att gå och handla skiten, så vill man ju inte igenom den processen som det är att sätta ihop det. Det vill man inte, det går, det klarar jag inte.
Nej, det är många år sedan jag köpte en soffa. Jag blev svår och skrek och elände. Nej, aldrig mer.
Men är det vi som är, vi människor som är dumma i huvudet? Eller är det så att man gör lite för dåliga sådana här, vad kallas det för, beskrivningar?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att
jag vet inte, en människa som inte har liksom... ramlat över, förutom de här speciella IKEA-killarna som jag hyr in.
Ja.
Jag vet ingen människa som inte liksom har tappat det fullständigt över en IKEA-möbel som de ska skriva ihop. Ingen, vet jag, som inte har gjort det.
Ja, men jag tror det är samma som en Rubiks kub som tydligen är inne nu igen. Alltså de som snabbt gör en Rubiks kub, de kan också sätta ihop IKEA-möbel.
Nej, det kan de inte. Oj, herregud. Vilket ljud det var i bakgrunden.
Ja, men det är ju, vi har ett bygge utanför här. Det stör mig lite. Man har precis flyttat in. De bygger ett hus mitt emot. Hur högt ska det huset bli? Jag försöker räkna ut hur högt det ska bli. Men framförallt är jag väldigt fascinerad av att på översta våningen nu, eller våningen, det är ju inget hus. Där är 75 män som går där i västar och hjälmar, och de till synes fullständigt meningslösa. De lägger ut rör och plankor och de hit och dit, och det verkar, sen går några timmar så tittar man ut igen. Då liksom, ja, man ser hur det fortskrider. Jag begriper inte hur det går till. Det måste vara att det kommer en man eller två ibland och vecklar dem ut sig med film och så här. Sån där skurkmänniskor. Så står de och tittar på det här stora pappret och det fladdrar i vinden och så pekar de. Och så pekar de på marken och så pekar de på våningen och så pekar de på någon väg. Och så nickar folk och så går de iväg och gör detta. Alla har hjälm utom de som kommer med de här stora papperna. Och då undrar jag det. Och sen undrar jag också, när man tittar ut här nu, varför har de hjälm? De är ju liksom... Det enda som, många trodde ju att himlen i Asterix, så trodde de väl att himlen skulle falla ner över folks huvuden, men det är ju ingenting som kan trilla ner, och det enda som jag ser här nu kan trilla ner, det är när de lyfter upp från marken sån här stor cement, från cementblandare, så lyfter upp, det väger säkert ett halvt ton, en sån som en jättelik kran lyfter upp, och den glider liksom in över männen så går ner så hela ut. Den kan trilla ner. Om de får en sån i skallen, vad fan hjälper då hjälmen? Liksom? En sån liten hjälm.
Men okay, de kan ju gå och ramla kanske.
Ja, i och för sig. Men trillar man, det ska jag inte säga. Vi har en annan kompis som heter Matt som hade varit på någon rockklubb i Brooklyn och skulle springa över gatan, och han föll Han tog inte för sig. Han hävdade att 2-3 öl drack och så. Men lite mer, jag tror det var lite mer. Han föll alltså handlöst och tog emot sig med huvudet. Det har jag aldrig hört för. Så han jag tänder nu överkäken. Han såg ut som en hockeyspelare.
Jaha. Ja, ja, det heter
jag. Och det hade inte hjälpt att ha hjälm, kan jag säga.
Nej, inte om man ramtar mig upp med tänderna.
Nej, precis. Det är också.
Jag blev ju väldigt fascinerad i Dubai över, du minns. Alltså, de hade såna stora jävla byggkranar på taket. Ja, alltså, ja, inte ja. Det som är taket, utan ja, upp på ja. Taket, högst ja, ja. Upp. Och så bara följde de med uppåt.
Följde med uppåt.
Ett, ja. Hur gick det till? Vem ja. Lyfte upp den? Ja. Och två, hur får de ner den?
Ja.
Men det är ju sånt vi kan fundera på i evigheter. Vi får ju aldrig några riktiga svar. Däremot är folk är ju rätt dåliga på att sätta ihop IKEA-möbler för att de tappar det. Men jag måste ändå säga att de är rätt bra på att bygga hus. Just sådana hus.
Folk? Eller IKEA-folk?
Ja, men ja, folk.
Ja, folk.
De beskrivningar som killarna kommer fram med
ja.
Som inte har hjälm då, uppenbarligen. Ja. De som har gjort de beskrivningarna borde på något vis headhuntas av IKEA.
Ja, det är kanske det. Jag tänkte närmast fråga om inte du har funderat på att bli arkitekt liksom, och rita och vet, och sitta
jo,
och,
nej, det var inte
du, det jo, så här, du. Ja, men ofta tänker man de hade pipa och sånt där. Och George i Seinfeld, han sa alltid när han låtsades när han träffade någon, så would you do, I'm an architect, sa han alltid. Det var liksom ja. Det finaste han kunde komma på, han var arkitekt. Han kunde ja. Inte, ja. Så att ja, jo, ja. Men du har
alltså... Ja, men jag tycker mer det verkar coolt med arkitekter att sitta och rita så fina streck, raka streck. Och, nej, men jag hade gärna kunnat tänka mig att bli arkitekt. Men jag tror bara liksom inte att... Men... Varför jag tror de är bra på att bygga huset, för jag tror inte att när de väl är klara med huset så är det liksom inte en vägg som är fel. Eller att det är... Oh, titta det här fönstret, var fan ska det nu sitta?
Mm.
Fattar du? Utan
ja.
De kan det. De kan sina grejer.
Jaha.
Det kanske är mina IKEA-killar.
Ja. Ja, jag vet att jag tycker att jag har varit i väldigt många lägenheter i New York, framförallt sådana som är relativt nybyggda. Och det är lite sådana, men titta, den lite, jaha, så den skåpsdörren, den går inte ut riktigt där, för då måste man flytta. Det är lite si och så med det. Men det är kanske inte de själva byggarnas fel.
Men du, där, alltså när ni köpte lägenheten, hade ni utsikt?
Nej, köpte jag hyreslägenhet.
Ja, när ni hyrde, fick kontrakt.
Ja, vi har fortfarande vad heter det?
Utsikt.
Utsikt, ja. Det är bara
men
det
att bygger de ett hus?
Ja, jag är lite orolig för om den kommer att bli... Vi bor på 6:e våningen och jag är lite orolig för om det huset kommer att bli ett 4-våningshus eller ett 12-våningshus.
Du bygger väl för fan inga 4-våningshus i New York?
Jo då. Här nere på södra delarna, här är ju liksom byggförbud, de får inte bygga över högt, de måste gå in i arkitekturen, de måste gå in i hur det ser ut, de måste passa in. Vissa delar får du inte bygga över 2 våningar eller 3 våningar.
På tal om att bygga hus eller skymma utsikten, det har ju varit fotbollslandskamper i stan, men nu ska jag prata lite sport för engelsk skull.
Ja, det var en snygg övergång. Bygga hus.
Ja, ja. Och Erik Hamrén pratar gärna om sitt hus. Ju, det vet väl han.
Ja, just det. Han det
har
jag glömt. Ja,
och han kanske är arkitekt.
Ja, who knows.
Han kanske får ihop de IKEA-möblerna. Jag har ingen aning. Mm. I vilket fall som helst så har Sverige spelat 2 landskamper. Det absolut roligaste med dem har varit, om jag själv får göra en egen bedömning, det har ju faktiskt varit att Lyr är tillbaka i matchen.
Ja.
Efter, som vår kollega, kära vän och kollega Lund, glatt och högljutt har beskrivit på pressläktaren, har legat i frysboxen.
Ja.
Vad han sa, on lot med ett gammalt big pack. Ja, så att det gamla, det enda som saknades var ju du, för att det gamla sköna läktargnabbet som alltid infann sig i varje fall i samband med våra landskamper på pressläktarna, när det händer så mycket på träningarna. Mm. Det har till viss del varit tillbaka, det är bara du som har saknats.
Och det
blir alltid två mot, det blir alltid liksom, när Lund är inblandad så har han en förmåga att alltid få det till 2-1. situationer. Men ja, det har varit väldigt roligt, väldigt, väldigt roligt. Många fantastiska diskussioner.
Ja, när jag har fått lyr, eller ringde han. Men han kunde inte prata, han kunde inte förklara. Han bara skrattade så mycket. Så han sa att Olof var något av det värsta den här gången hade varit med. Liksom. Alltså det roligaste. Så.
Ja, det var väldigt roligt. Så att, och det var kul. Men det är ju en... Det är ju... Herregud, Olsson. Mm. Det är liksom en patient som landslaget alltså, då inte Lund. Det är inte Lyrella för den delen. Utan så fotbollslandslaget är ju en patient som verkligen man ser liksom ligger, du vet sådana här teckningar, man ser ligger med gipsade ben upp i luften. Alltså det är inte bra. Mm. Vi mår inte bra. Det är liksom någon sorts tillstånd som jag tyvärr känner att Erik Hamrén och säkert andra också i det här laget, eller andra i det här laget inte riktigt har en bild av riktigt av hur sjuk patienten är. Vilket ju är ganska vanligt i de här sammanhangen, att man liksom aldrig inser att nej, men det här är illa. Mm. Vi kanske måste göra någonting drastiskt. Mm. Nej, det är verkligen illa. Jag skrev en krönika för ett tag sedan, Olsson, om du kanske minns, att liksom det svåraste är att börja om och bygga om när man är förbundskapten till exempel. Nu är vi där och har blivit ytterligare två matcher, och då skyller vi på att, jag vet inte vad vi skyller på, att gräset var dåligt och att de andra var bättre, och vi var ändå bra mot Portugal, ja, vi förlorade bägge matcherna och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns liksom det, jag känner att man måste ändå ha någon sorts sjukdomsinsikt. Det går ju inte bara skylla på annat. Det går ju liksom inte att säga att det är alltid det. Det är ungefär som folk som är jävligt bakfulla och säger att det liksom är, jag ska aldrig mer blanda med läsk.
Just det, eller? Nej.
Lite så blir det nästan. Nej, jag är, det är så himla trist, för det känns som att man känner hur vi rasar.
Ja. Nej, jag såg bara matchen mot Danmark. De såg på tv och sen så flög jag den dagen när vi mötte Belgien. Men varje gång man landar så måste jag ringa till min mamma. Annars blir hon så orolig. Så ja, jag har suttit här nu och matchen tog precis slut. Ja, vad blev det? Det gick åt helvete. Så. Ja, och den långa, han spelar inte. Va? Nej. Så wow, hur lyckades de med det? Så att sen har jag fått höra en del såna konspirationsteorier om om han verkligen var skadad, om man mörkade skadan för att inte, ja, du vet, alltså jag kände ju i Danmarks matchen när man såg den på tv att när Zlatan gick ut så kändes det som att ja, nu bytte folk kanal, eller nu bytte de, slog av tv när vi gick ut i den fina världen.
Jag är inte säker på det, men det är klart att om vi nu ska ta det först och främst, så är det klart att han presenterades vid en startelva klockan 00:30 eller 23:30 var på dagen, och matchen var ju 19:45 tror jag. Jag har ju lite svårt att tro att han gick och skadade ryggen på eftermiddagen. Det tror inte han gjorde, och jag tror inte att han kände att det blev sämre. Det är klart att det är bara, det här är också bara ett tecken på hur risigt det kan vara, risigt det är. De behöver varenda krona förbundet som ska in, och om det nu innebär att 1000 personer skiter i att köpa biljetter i sista stund till matchen, så är det klart att då kan man väl lika gärna mörka. Sen har jag inga problem att man mörkar laguppställningar. Det får man väl göra mycket man vill. Men kanske inte till en träningsmatch mot
Peter. Nej, nej.
Som inte gäller någonting. Det kanske känns lite onödigt. Ja. På något vis. Så att, nej, jag, det är också ett tecken på någon sorts sjukdomstillstånd såklart. Att man gör så. Om man nu gjorde så, det är ju ingen som vet. Och det spelar egentligen ingen roll i slutändan på något vis. När man... Jag har ändå satt och såg detta. Det kändes, du vet ju själv, när Sverige ska spela mästerskap och spela de här en eller två sista matcherna före EM eller VM. Man vet ju att Sverige går, då går ju Sverige för 60%.
Ja.
Och det var så den här matchen också. Så enda gången som belgarna på något vis studsade till och reagerade och rusade in i situationen till 100%, det var ju när någon svensk, typ Wernbloom eller någon annan, hade gått in i en situation lite väl tufft. Då blev de vansinniga, för att de var ju livrädda att någon skulle... Det var ju på den, liksom lite på den nivån. Men vi är inte bra, och nu är det slut på olika håll. Det måste Erik Hamrén inse, det måste svensk fotboll inse,
Och sen så kanske vi får bli sämre några år då. Men vi måste ju börja någon. Vi måste ju börja om någonstans.
Ja.
Det finns ju, i höst har vi ett kval. Det kan vara slut i höst. Vi möter Österrike borta. Kan lätt bli en förlust. Ryssland hemma. Ja, kan lätt bli 1-0 i röven.
Ja.
Montenegro borta, den rysaren. Det är de tre kvalmatcherna. Det är tre kvalmatcher som vi har i höst. Sen kan det kvalet vara över.
Ja, det är i och för sig. Det är, man tänker
eller efter, inte. Men, nej. Men, ja, nej, men alltså, fattar du menar det? Jag vet inte varför nu, om vi nu ser att Micke Albornoz kom med, vilket är ju en fantastisk prestation.
Ja, Chile,
Chiles ja. VM-lag. Chile är ett väldigt bra lag. Ja. Även om de inte har världens bästa ytterbacka. Men vad fan, han... Uppenbarligen anses han vara så bra att han ska ta en av 23 platser i Chiles EM-trupp.
Ja.
Det är ju en allsvensk spelare.
Ja, det är någon på.
Celso Borges är ju liksom dominant i Costa Ricas VM-lag som faktiskt är ganska bra.
Mm.
Och han är allsvensk mittfältare i AIK. Alltså, man fastnar liksom på något vis. Förbundskaptener och tränare och ledare, de fastnar på något vis. Och sen så tycker de att ja, men den spelaren, de är... bäst. Mm. Spelarna är ju likadana. Jag frågade Andreas Isaksson och sa ja, men de bästa är här, sa han. Ja, jaha. Hur vet man det?
Nej.
För att de har varit bra en gång till.
Ja.
Men de är ju inte bra nu.
Nej. Men det var det jag skulle komma till, att jag är egentligen så trött på hela den diskussionen. Det är så jävla tjabbet hit och dit. Men jag läste Erik Hamrén. Han sa i en intervju efter Belgien-matchen, han sa det. Ja, visst, det finns många talangfulla spelare, men hur ska vi ha ett kval i höst och där måste vi vinna matcher? Och hur ska jag kunna veta att de kommer vara bra när de matcherna ska spelas? Men det är skitsamma, det är nu. Alltså det handlar ju inte om att man ska sikta fram flera år för att se om någon som är jätteduktig. Ta vem som helst, Oskar Hiljemark. Han spelar inte allsvenskan längre. Men han är ung. Ett nytt. Alltså, de kan ju för fan... Jag blir så irriterad på detta att man ska säga nej, men hur vet man att de är bra om några år? Nej, det vet man
inte. Oskar Hiljemark, spelar ju ändå i PSV Eindhoven.
Ja.
Det är ju liksom inget pisslag. Även om ingår liksom i någon sorts generationsväxling och blir fyra i ligan och sådär. Men ändå, han spelar med PSV Eindhoven. Han är ny och så. Ja, han fick 20 minuter mot Danmark och han fick typ 20 minuter mot Belgien. Mm. Vad fan, ge honom åtminstone en halvlek. Vad är det?
Mm.
Det är det jag menar. När Erik Hamrén säger handlar det ju mer, det finns ju bara ett svar när han ställer frågan, hur ska jag kunna veta att de är bra? Ja, det bästa sättet är ju att ta reda på det och låta dem spela.
Precis, nu.
Det är ju där, det är ju så.
Ja,
det
exakt.
Är.
Ja. Och nu har jag glömt
Danmark, nu var ju liksom Danmark till exempel, Morten Olsen, han tog ju till exempel ut 11 i sin trupp han hade mot Sverige, var 11 spelare från danska ligan.
Ja.
Kanske lite bättre än svenska, men ändå 11 spelare. Nu kunde inte han rent ut allsvenska spelare, men
nej, jag
tror inte han hade tagit ut 11.
Nej.
Det var 8 stycken 90-talister.
Mm.
Det var flera 6 debutanter. Mm. Och så vidare. Niklas Bentner, som inte som likt Kim Källström till exempel, för att ta ett väldigt liknande exempel, hade ju inte spelat på jättelänge överhuvudtaget. Ja, därför tog inte han med honom.
Nej.
För att han säkert ville testa annat. Mm. Och jag menar så här, visst, jag tycker också alltid att de bästa ska spela. Men om de nu som betraktas som de bästa och inte vinner matcher, som det nu sägs vara så viktigt att man ska vinna matcher alltid.
Mm.
Ja, då kanske de inte är bäst längre.
Nej.
Då är de, kanske det finns andra som är bättre. Och då måste man ju på något vis testa av det. I alla fall i testmatcher.
Nu såg jag
annars så håller jag med. De bästa ska spela, men jag tror inte att de som en gång var bäst är bäst längre.
Nej. Men det tog vi väl förra veckan, tror jag, på den med vad Tommy Svensson efter några år sa. Trodde han hade lärt sig läxan, men när det väl kom till kritan så tog han ut dem som en gång hade vunnit matcher åt honom och tänkte att de kan nog göra det igen. Och jag menar, till slut så gör de inte det igen. Va? Det kommer ju alltid nya.
Det som är så intressant här är också att i slutet på Lasse Lagerbäck-eran så försökte han ju gazellen och med 3-5-2, vilket ju var fullständigt hål i huvudet. Det är väldigt svårt att spela 3-5-2 nu för tiden. Men det var också ett sånt rop på hjälp. Att vi ändrar systemet istället för att ändra på laget, alltså spelarna. Vi ändrar på systemet så blir det nog lite bättre. Det är ju liksom på något vis, det handlar inte om system.
Men kolla, alltså nu kan man gå långt tillbaka i tiden, men ta Pelé, han var väl 17 år när han spelade i Brasiliens landslag. Det var andra tider på den tiden, men skitsamma, han var 17 år. Hur gammal var Wayne Rooney när han kom med till VM? Han var ju tonåring i alla fall. Det var inte så att han hade spelat i Premier League massa år, var 25 när han kom in. Ja, det finns så många exempel utomlands där unga spelare kommer in och tar plats och det visar sig att de håller, de kan ju hålla. Det
ja, men såg du dansken Höjbjerg där?
Ja, jag såg.
Ja. Ja, men då är det så att han är ju såklart en extrem talang och han spelar dessutom för Bayern München.
Mm.
Och så. Men i sett i speltid har han inte haft så mycket tid. Hade han då varit svensk så finns det ju en risk att den svenska förbundskaptenen hade sagt att ja, han fick spela den matchen men sen har han inte spelat speciellt mycket. Han får inte komma med.
Mm.
Eller hur? Mm. Och jag kan också tycka att om nu Erik Hamrén har varit och sett på Tankovic flera gånger. Nu säger han att han inte har fått speltid. Nej, det har han inte fått någon speltid. Men du gillade honom själv när du såg honom spela. Har du så pass mycket självförtroende att du tar med honom nu?
Mm.
Då fick han istället spela med något juniorlandslag. Och det är ju också, det är helt ointressant. Det är alltid A-landslaget som ska komma före.
Mm.
Jag är bara rädd för att Erik Hamrén, som alla andra förbundskaptener ska säga, är lite för skraj för att inte ha modet att släppa fram nya unga som kanske inte är bättre, fast vi inte vet, vi vet ju inte det, men som definitivt är de 2 år. Mm. Och då är det liksom, då, vi kan ju inte köra med Johan Elmander och Kim Kjell, ska vi köra med det gamla laget nu?
Ja, det får vi göra till EM. Fram till EM, ja. För då kommer nästa grej bli, nej nu har vi gått till EM om vi nu gör det, vilket vi förmodligen gör. Nu har vi gått till EM.
Ja, det säger inte det, Mats.
Nej, men jag vet, det har alltid hetat så. Jag köper när folk säger sånt, det är så många lag som går vidare. Men du nämnde nu Österrike borta, Ryssland hemma, Montenegro borta. Fy fan, sa jag, det är inga roliga matcher då. Det är det inte.
Ja, så får man kanske bara acceptera att ja, det kommer ta tid här, men ja, det är bara så tråkigt och på något vis både spelare och ledare egentligen. Och det är klart att spelarna, det finns ju inga spelare som i dagens landslag säger att det finns andra som är bättre. Det kommer ju aldrig att ske.
Nej. Man kan,
det är ju sig själv närmare såklart.
Men som vet du, jag minns inte var. Det var som Jonas Thern gav en intervju för detta VM-spelare och bronsmedaljör i VM och sånt där. Han leder ju sin jävla utbildning. Först var han i Värnamo, nu är han i Osby tror jag, har någon akademi där han utbildar spelare. Och det är ju, tycker jag, en rätt stor skandal att fotbollsförbundet aldrig någonsin har liksom, han har ju tagit fram så många talanger som spelar i Allsvenskan och de har aldrig liksom anlitat hans tjänster eller bett om hans råd. Men han sa ju i den intervjun att vi får vara beredda på i så fall att ta några år av där det är jättedåligt och sen så kommer en ny storhetsperiod eller typ.
Ja, men det är exakt så det är.
Mm. Men alltså,
vi kanske får leva med en sån smäll. Så nu hyllar alla Belgien och det är klart att,
ja.
Det är klart att, men de hade ju några mörka år de också. De hade så, jag pratade med han Courtois efteråt, målvakten, den långa härliga målvakten på Atletico Madrid. Så, och men allt möjligt. Men framförallt så hade de spelarna med ett väldigt, jag är intresserad av kläder och sånt. Så de spelade ett konstigt märke, brand som jag aldrig har sett förut. Det var någon sorts vingar och kommit Baroda tror jag det hette, så frågade jag honom vad är det för kläder ni spelar i efter intervju med Jor. Och då berättade han att ja, det är något skit från Qatar, sa han. Som vi fick ta. För 4 år sedan hade vi Nike i Belgien, men de tyckte vi var så dåliga så de bröt kontraktet och då fick vi ingenting annat. Wow. Så då skrevs det ett nytt 3 eller 4-årsavtal med de här från Qatar som bara hade liksom strumpor, shorts och tröjor och inte så mycket annat. Han sa det var en jätteskandal, det var jävligt dåliga grejer.
Wow.
Men det är lite humor. Ungefär där på den nivån var Belgien, att ingen tröjsponsor ens ville ha dem.
Nej.
Och sen så byggde de upp det de har idag, som ser väldigt intressant ut. Så att det går ju i vågor på något vis. Ja, men sen är det så också att det kan ju hända mycket på kort tid. Man har ingen aning.
Nej, vi säger väl alla.
Jag vet att vi kanske får spela något lag. Jag har 10 mål i augusti. Eller? Inte vet jag.
Nej,
det, det är så mycket som kan hända.
Det har vi talat om också, men det är ju också en sån jäkla mysterium detta. Tänk vilken glädje man kände när man såg honom lira när han var i Holland. Du vet, varenda, alla man gick in och kollade highlights på fotbollskanalen till exempel, så jävla vad mål han gjorde, vilka mål han gjorde, vad bra han var, man kände, ja, här, nu, här, sen den där jäkla kycklingen, och sen så blev det fel på allting. Här var och elände, och så det är så. Zlatan sa där, hur mycket har han spelat det här året? Nej, jag vet inte vad fan som händer med honom. Det är verkligen synd.
På tal om fotboll, ändå är där.
Qatar, ja.
Qatar och FIFA. Inte för att man är speciellt förvånad och så, men det är klart att var går liksom gränsen för FIFA, IOK på sin tid och säkert nu också. Och även när de handbollen har varit så, vet jag. Liksom, var är liksom gränsen för hur mycket som ska rullas upp? Hur många skandaler och mutskandaler som ska rullas upp innan det är brottsligt någonstans?
Mm.
Så någon anmäler och så någon får sitta i typ i fängelse. Jag vet inte, ingen aning. För nu verkar det vara som att de har mutat till sig. Det visste man ju väl att de hade gjort.
Jag menar, det heter ju så. Så säger de alltid, det där har du gjort. Men man är väl för slö själv då. Eller har, som svensk journalist så har man inte de resurserna att lägga så mycket tid på att försöka hitta det. Det handlar om hur många mejl som helst som man har gått igenom och fått fram och tittat på. Och vem som har träffat vem var, vem som gjort det där och pengar som har överlämnat. Alltså, det är liksom en... Det är på något sätt så att jag vill inte tro på det. Men trots att man varje gång säger det där har de köpt sig till. Och så visar sig att det har de. Alltså, är det verkligen möjligt? Och det här är lite löjligt när... Vad gör du nu? Sitter du och filar naglarna?
Nej, hörde du det lilla ljudet jag, på datorn? Är otroligt. Vilken hörsel du har.
Ja, men det är alla år framför högtalare på konserter och sånt. Det liksom skärper sinnena och spetsar till örongångarna så att man hör.
Det är för jävla bra.
Ja, det visste jag. Glömde vad jag skulle säga. Jo, jag trodde ju aldrig på sånt. Nej, men när jag var liten eller tonåring och man följde ett öppet spännande. Jag trodde ju alltid att det var liksom... Jag visste det var reguljär, men att det liksom var statligt eller att det var någon som höll i det på något sätt. Men vad fan, det är ju en egen organisation, fick man lära sig så småningom, som har sina egna regler, sina egna arrangemang. Alltså, de behöver inte bry sig om någonting. De svarar inte för någon. Det är inte så att de måste ansvara för någon mer än för sig själva. Och det som ofta är när polisen utreder polisen, att det händer aldrig någonting. Och nu utreder de FIFA och andra FIFA-medlemmar och så händer ingenting.
Nej, det är ju ruttet. Och det är bara som att det är lite som du säger, att man kan ju konstatera precis vad som helst och du kommer ändå sluta med att jaja, men så det löste vi. Nu är det som det är.
En uppgift nu har jag bytt husorgan. De tidigare veckor nu så har jag haft Helsingborgs Dagblad som mitt husorgan. Nu är jag tillbaka till New York Times igen som husorgan. Och där var en artikel som talade om att det kan bli så att USA kan få det VM:et som ska gå i Qatar, men allt är bara spekulation och hit och dit. Och det värsta är väl Blatter som sa att vi måste spela på vintern. Vad fan? Vad var för meningen med allting då?
Jag var ändå inne på ämnet då. Fin övergång där. Det är ju 20 år sedan VM spelades i USA.
Mm, ja.
Du och jag var där också till viss
del. Ja, ja.
1994. Och nu kommer jag såg Thomas Bolin i SVT här. I morse faktiskt. Detta spelas in, ska vi då sägas. På tisdag kväll, sent på kvällen. Och pratade om den här dokumentären som producent är Thomas Pettersson, som är en gammal Expressen-medarbetare bland annat.
Ja, han var med också under VM. Det.
Ja, han var definitivt med under VM. Ja. Mm. Och när man fick se lite bilder och så, du vet, lite dokumentärt med lite gamla bilder och sånt. Och det var väldigt... det måste ses. Jag har ju inte sett det, men det måste ses. Det känns väldigt bra. Jag vet att både Brolin och Ravelli har ju varit över i USA. Tillsammans och gått igenom, ja, du vet, varit med om det de en gång var med om och återupplevt så mycket de har kunnat. Så det ska bli otroligt kul att se och tänka att det liksom är 20 år sedan. Herregud.
Jesus Christ.
Mm. Men det är samma, det var väldigt roligt, jag har sett utdrag, nu var det en annan Expressen-journalist som heter Robert Börjesson.
Ja, Robert.
Ja, han var inte med då va, men han har ju skrivit en bok om den VM-sommar. Jag vet, han har intervjuat mig jättelänge om det där också. Så. Men det var några utdrag där som lite roligt, roligt och roligt, men att det var så jävla allvarligt på något sätt va. Jag menar att som Tommy Svensson, förbundskaptenen, sa att han kunde inte ha Stefan Schwarz och Jonas Thern i samma kvadrat. Det gick inte, för de sparkade ihjäl varandra.
Ja. Jag tror det blev lite överdrivet, men ja. jag förstår vad det var liksom den vinnarinstinkten.
Ja. Jag var med, vi mötte Ungern borta en gång och de tränade långt ut inom förort. Det var precis som när vi spelade koppen i Stockholm, som man tränade ute i Farsta eller någonstans, och det var höghus runt omkring och så hade planer i mitten. Där tränade Sverige och Svensson, han fick blåsa av träningarna. Så när vi slutar nu, så varför slutar ni tidigare? Ja, men du såg ju själv, sa han ju. Schwarz och Thern, de höll på att ta död på varandra. Det var som satsa i något så in i helvete. Och så arga, du vet. Thern, han kunde ha liksom ta hakan och bita ihop och sig så förbannad ut. Och Schwarz ögon när sånt hände. Det var liksom det var som det var. Det
ska bli väldigt intressant att se den dokumentären. Jag tror den är i två delar. Som går i SVT här i juni när jag är iväg på VM. Mm. Jag åker ju här snart till Brasilien. Det är bara runt om hörnet. Ska till Frankrike imorgon och leva rövare, och sen så är det Brasilien som gäller.
Ja, nej, jag ska vara kvar här i New York någon vecka till. Sen ska jag åka till Sverige och jag ska skriva i Expressen om några matcher på TV och sånt. Det är inte riktigt bestämt det, men lite ska jag göra. Men framförallt nu så har jag skrivit om en liten story inför något som också, det är 20 år sedan New York Rangers vann Stanley Cup. Och nu är de ju i final, och den finalen har inletts när det här läggs ut. Möter Los Angeles Kings borta, och det är ju en... Alltså helt plötsligt så är New York en hockeystad, va? Du vet, normalt sett när till och med de första omgångarna i slutspelet så är det lite så i tidningar och TV att det kommer att gå som det går. Det blir som vanligt. Men nu, sista tiden, alltså det är helt otroligt. Hockeyn brukar ligga vid porrannonserna längst bak efter resultatbörsen. Alltså där ligger en liten spalt om hockey. Till och med New Rangers som då ändå är hemmalag för medierna här. Men nu, jäklar vad det är. Och 100% av allting här nu, och det handlar om Henrik Lundqvist. Alltså den mannen, han är så stor, han är så känd, han är så... Alltså det är helt sanslöst.
Vad coolt.
Jag hoppas verkligen att de kan vinna det här, för det är så tråkigt med stora spelare som aldrig vinner någonting. Va? Historien är full av sådana, de till och fel landslag, Gareth Bale och sådana, de till och fel landslag, de kommer aldrig
vinna. Mats Sundin.
Ja, jag har Mats Sundin, Börje Salming och Daniel Alfredsson, de har aldrig vunnit en Stanley Cup.
Vi har varit inne på det tidigare, men det tåls att upprepa, så man brukar alltid prata om att han är så stor där och framförallt musikgrupper är alltid så stora, och de är stora i Finland och allt vad det nu är. Men du menar alltså att Henrik Lundqvist är liksom the big, han är på riktigt stor i New York.
Ja, absolut. Han är som du tänker Derek Jeter i New York Yankees och Carmelo Anthony i New York Knicks. Han är på den nivån alltså. Han är alltså på första sidorna överallt. Han är precis överallt. Det är, och folk vet vem man är. Oh, Lundqvist och King Henrik. Oh, Henrik. Man tror ju, när man nu känner ett stort hopp här i stan från folk man pratar med, sånt, så är det till stor del, eller till 75%, så hänger det på att Henrik Lundqvist, han ska kunna vinna en Stanley Cup åt New York Rangers. Och det var tänk, bara säga, för 20 år sedan, då skrev jag om den finalen när de slog Vancouver, tror jag, i finalen. Den såg jag i San Diego, på tal om 20 år sedan. Alltså vi hade ingen i New York då, så att eftersom vi hade skrivit väldigt mycket om hockey och New York Rangers, så att fan, kan inte du se matcherna på TV? Så jag såg dem i San Diego och skrev om dem där, och där skrev jag om när Rangers då blev mästare. Och då var ju Marc Messier, han värvades ju från Edmonton hit till New York. Och han är ju fortfarande 20 år efteråt. Så jag menar, kommer han in på Madison Square Garden och bara sitter i publiken? Alltså, jublet tar aldrig slut. Det är så. Nej. Och skulle de vinna igen så kommer Henrik Lundqvist att få det. I den krönika jag har skrivit idag så jämför jag King Henrik med Ingemar Johansson. Alltså Ingemar Johansson tog också den här stan med storm. Jag menar, då menar man, som svensk så är det väldigt ovanligt att bli så oerhört stor som Ingo blev på den tiden för jättelänge sedan och som Henrik Lundqvist kan bli nu om Rangers skulle vinna.
Jag minns ju, alltså jag är ju till den typen som på något vis lägger ner Stanley Cup när det framåt midsommar, så råkar man ju liksom inte tänka på hockey på det viset. Även om jag alltid brukar följa Peter Forsberg faktiskt. Foppa var ju så stor.
Ja.
Men jag minns ju det när New York Rangers vann. Det minns jag att jag följde. Det var lite speciellt på något vis. Och hela stan, jag kommer ihåg att hela stan vände sig upp och ner. Alltså när de gick och vann den gången för 20 år sedan. Det skulle vara coolt att ha Lundqvist. Han är ju som skön och trevlig kille också.
Ja, absolut.
Det finns ju fler svenskar i det där laget.
Karl Hagerin och Strålman är också med. Men det är ju liksom allt. Alltså om man nu tittar, man kom hit och bara köpa alla tidningar. Det är bara bläddra. Det är liksom, det är ungefär som hemma. Va? Vi skriver Zlatan här, nu checkar Zlatan in och Zlatan ska möta den, Zlatan ska göra det. Allting har bara varit Henrik does this, Henrik did this, och igår gick Henrik på krogen med den och den, och Henrik hade avslappnad dag, och Henrik är nu i Los Angeles. Ja, du vet, det är liksom, det är Henrik det handlar om.
Kungen, du, idag har de släppt de sommarpratarna.
Ja. Och du var inte med.
Ja, humor. Nej, jag var inte med. Jag var inte med, men du har ju varit sån här sommarpratare. Jag har ju kollegor och andra i branschen som blir helt knäckta över att de inte är med, men jag har inte ens tänkt på det. Jag har inte ens tänkt på att det skulle vara ens möjligt. Jag har inte ens funderat på det, men jag ska bara kolla vem som var med, om det var några roliga. Dr. Alban ska vara med.
Jag vet Johan Kronemann, tv-kronikör på DN, Dagens Nyheter, ska vara med. Och jag hörde Steve Agnello som var med i Swedish House Mafia, han ska prata.
Ja. Jonas Eriksson ska vara med, säger fotbollsdomaren.
Ja, men det har jag hört också.
Och Börje Salming ska vara där, vad trevligt. Det finns ju några.
Ja.
Johan Kronemann, han hatar mig, då kan man få sig några nackskott.
Va? Det tror jag inte.
Jo, han brukar sticka mig i ryggen. Så är det ju ibland. Det får man ju leva med. Timbuktu. Nej, det var ju spännande namn. Jag bara ser de här. Se om de som jag känner som är helt knäckta kommer att bli helt knäckta den här gången också. Och det kommer de att bli, säger jag nu. För att de inte är med. Är det så att det kan vara sån status liksom?
Nej, jag vet inte. Men jag vet ju att det finns ju folk som ringer upp och typ kör en sån FIFA-grej, försöker muta och säga att jag vill vara med, jag vill vara med. Men jag vet inte, nu ska man ju helst ha en tragisk händelse man ska berätta om. Det är det som griper tag i. Jag minns ju sommarprogram som att vara det roligaste som man hade då på sommaren. Man plockade in och så man kunde skratta lite.
Och nu har vi ju i stort sett ett sommarprogram i veckan.
Ja, utom musiken. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha nu. Det ska bli fruktansvärt regn här i New York ikväll och imorgon. Det ska åska och blixtra och hellregna här. Så jag funderar på, kanske man skulle ha ett tema på den här veckan, Spotify-uppdatering, som handlar lite om regn. Och det är skitkul. Ja. Det tillkommer nya prenumeranter, nya följare på Spotify, podden 30. Man går in och tittar på Matul 6 som... namnet är. Jag fick sagt.
Finns det några bra, ja, bra. Det ska, finns det några bra regnlåtar?
Det finns hur många som helst.
Gör det?
Ja,
it's raining again. Vem är det?
Ja, herregud. Rain, The Beatles kommer på nu bara. Men Beatles finns inte på Spotify, lite tråkigt. Du får du höra, du får titta. Du kan skicka en lista.
På tal om regn så har jag haft 15 tonåringar hemma. Vilmas, som jag kanske sa, simkompisar på grillparty skulle det vara. Och de badade förvisso i poolen, för det är ju ändå simfolk. Men, och poolen är uppvärmd, men jävlar vad det regnar. Men det skulle grillas.
Men du, innan vi glömmer det här nu, så visste du att Loret Sadiku, spelare i HF, hade en mediebojkott just nu, eller han har det?
Nej. Nej. Jo, det visste jag. Det berättade Disco för mig här förleden. Jag tror att han var med i mixade zonen. Han hade någon sorts mediebojkott. Ja. Jag vet inte riktigt varför. Men...
Nej, inte jag heller. Jag försökte luska det. Jag måste fråga mina vänner i Helsingborg. Men precis innan vi åkte över härifrån till New York, så läste jag det. Liksom, att han ryktas upp väg hit och dit. Hans agent säger så. Vi har pratat med Loret Sadiku, men han bojkottar medierna just nu. Ja, det är,
det är ju fantastiskt. Undrar hur många som ligger på telefonen och ringer varje dag.
Ja, och precis.
Det kanske är många, jag har ingen aning. Det är ju kanske därför han brukar det. Jag minns ju annars, var det Kennedy Bakasioglu som hade, när han var, det var något kul när att han ringde i varje fall så till tidningen och sa att nu är bojkotten över.
Ja, jag kommer inte ihåg det.
Det var lite humor på den tiden, jag tror. Det kanske har varit någon annan. Nej, men det är klart, vill man inte prata med media så behöver man inte, men jag vet inte liksom hur stort trycket är på mediatrycket är på Loret Sadiku.
Nej.
Exakt. Jag tror inte det är på Zlatan nivå, det tror jag inte faktiskt.
Nej.
Jag tror inte ens det är på Per Hansson nivå.
Nej. Eller Mattias Lindström.
Nej, vi ska ner en bra bit på listan. Mm. Om det är liksom, ja, men man får göra som man vill. Det förstår bara inte riktigt varför. Har folk varit elaka mot honom? Kanske det var.
Nej, jag vet inte det heller. Jag blev så förvånad när jag läste. Jag tänkte, det är väl ingen som har sagt något elakt om honom eller skrivit fel eller ljugit ihop någon artikel. Jag vet faktiskt inte.
Jag tänkte också att du, jag vet inte riktigt hur det är i New York där, men om du har funderat på att det börjar ju närma sig sommar, inte minst här.
Ja.
Och hur folk klär sig. Alltså, man blir ju mörkrädd varje gång sommaren kommer och det liksom ska vara lite lätt och ledigt. Själv är ju avskyr de här kardborrsandalerna. Men man får ju ha dem om man vill. Det var det.
Ja, man får ha dem om man vill, men det ser för jävligt ut.
Men vem är vi att döma? Nej, det är bara.
Vad gör du nu? Bara... Häller du upp ett glas vin?
Nej, men nu sitter jag i källaren, vet du, och där är det en massa rör och grejer.
Ah, är det rör som låg? Vad
roligt. Så jag vill inte ens tänka på vad som rann.
Nej, vad vad roligt. Det är ju kul när det rinner i rör.
Ja, och det är så är det. Ja, imorgon är väskorna packade. Då drar vi iväg genom rondeller och allt mot Arlanda.
Ja.
Du, jag vet att du har en viss förbläs för att köra i rondell.
Nej, det har jag inte. Jag bara undrar om du kan.
Ja, jag kan köra.
Jag bara undrar vad, liksom,
ja, jag tror jag kan. Jag tror att jag kan köra i rondell. Jag är helt övertygad om att jag kan köra i rondell. Jag tror inte jag hade klarat ett teoriprov. Knappt ens en uppkörning. För jag kanske gjort saker och ting när jag kör som jag inte borde göra, men som ändå funkar. Men en rondell fixar jag nog.
Mm. Men säg då, okej, då gör vi så här. Säg att du ska rakt fram och se en rondell. Blinkar du då åt något håll? Blinkar du när du kör in i rondellen? Blinkar du höger?
Jag är inte så mycket för att blinka överhuvudtaget.
Nej, okej. Okay. Då är du sån typen.
Men jag blinkar väl om det...
Kan man sitta där och vänta. Nu kommer han kör och säger plötsligt så vänder
de. Nej, men jag blinkar väl. Om jag kör i en rondell med liksom fyra avtagsvägar och då jag ska av den andra då. Ja, då kör jag in i vänsterfilen och sen så lägger jag mig efter den första avtagsvägen i den ytterfilen så att säga. Mm. Och sen så svänger jag av. Jag blinkar nog om det är mycket bilar där. Så
blinkar man blinkar när man kör ut. Det ska man ju. Men jag bara menar om man ska rakt fram i en rondell eller man ska till vänster i en rondell. Alltså avfart 2 eller 3.
Man kan inte köra rakt fram i en rondell.
Jo, men... nej, okej då. Man kör lite runt om rondellen då. Men du ska ju liksom, det kan vara ju samma väg. Du fortsätter på samma väg sen.
Ja. Men du kan inte köra rakt fram. Då hade vi inte ens diskuterat det här med rondell. För då står ju en rondell. Det betyder att man ska köra. Det är ju en rund grej. Det är ju en cirkulationsplats.
Ja, Okej då. Nej, men då lägger vi ner den diskussionen. Nej, okej. Jag bara menar att jag var på väg att krockarna var hemma. Därför att jag satt så här och väntade och körde in i rondellen. Så kommer det en bil från vänster. Och kvinnan i bilen blinkar till höger. Och tänkte, oj, då ska hon av här, tänkte jag. Där jag höll. Hon skulle liksom in på samma väg som jag. Var vill jag köra in i rondellen? Nej då. Helt plötsligt kastar han sig till blinkersen till vänster. Och fortsätter att köra. Så jag får tvärnita. Hon blinkar alltså höger, vänster, höger. För att svänga ut i tredje.
Ja, det var ju lite...
Och där satt jag. Men du, en annan sak är... jag hann ju med precis innan vi åkte. Du körde, när du hälsade på mig förra sommaren, då körde du igenom Svanshall, tror jag. Och du stod där och vinkade att du körde för fort. Samma hände mig nu. Jag skulle köra ner i hamnen. En man var fullständigt kolerisk. Han stod och vrålade. Jag körde förbi. Och jag blev tvungen till, vad fan vill han? Vad har jag gjort för fel? Så jag blev tvungen att stanna, backa lite, gick ut. Så, förlåt, vad har jag gjort för fel? Det är 30 här, vrålade han på göteborgska. Ja, jag vet det, så. Du kör för fort. Nej, så jag kör 30. Det gjorde du inte alls. Jo, så det gjorde jag. Jag vet det. Jag vet att det är 30. Jag vet, jag körde i 30. Så jag kollar. Du körde alldeles för fort. Alltså, förlåt, så det är mycket möjligt att det är fel på hastighetsmätaren i den här bilen. Det är en hyrbil, så. Kan vara fel. Men någonstans litar jag hellre på den än på ditt ögonmått, beroende på hur fort jag kör.
Men du, på tal om det så körde jag till... genom stan tidigt i morgon här förleden. Jag skulle in till Stureplan till gymmet och vid Nationalmuseumet där. Det var ju fint väder. Där hade de spolat vägen så det var lite blött. Och det kom ju väldigt plötsligt också för att det liksom hade runnit neråt. Och då körde jag där och körde relativt långsamt ner för det var så mycket trafik. Så att, skitsamma. Längre fram då så var det dröjljus och knackade på rutan. Då står det en cyklist av alla. För de har ju aldrig någonsin i Stockholm följt en trafikregel.
Nej.
Och då bevar ner rutan, han är jättearg i sån här hjälm också, han är glasögon och hjälm. Tyckte du det där var speciellt snyggt gjort? Och så pekar han ner mot ena vaden och då hade han ändå en svart träningsoverall i vindtygsmaterial. Så var det lite blött där. Jag förstår inte riktigt vad du menar. Ja, du skvätte vatten på mig med bilen. Jaha, så var det där nere när man hade spolat. Jag ber om ursäkt, men jag... det var ju så, det kom ju så plötsligt och han cyklade ändå på en väg som var blöt.
Mm.
Så då finns det ju alltid en risk att man blir blöt.
Man blir blöt, det hade stängt upp.
Och det var inte så jävla mycket och han hade ju inte, han hade ingen smoking på sig.
Mm.
Det hade ju en träning som var all i vindtyg som material för att det fanns en risk att han skulle exempelvis blir blöt eller smutsig. Men skitsamma. Och då frågar jag också, vad tyckte jag skulle kunna göra för att jag skulle undvika detta då om han blev blöt? Ja, du kunde sakta ner farten. Ja, men så jag körde ju typ i 40 och det var 50.
Mm.
Nej, det gjorde du inte alls, han då också. Så att vissa av de lirarna, de vet väl exakt hur fort man kör.
Mm. Ja, jag vet.
Och, sen var det inte mycket mer med det. Sen kan jag då tycka att just cyklister in i stan som alltid cyklar för rött och liksom... Idag hade jag en cyklist framför mig i den här vansinniga Stockholmstrafiken som alltid är i maj-juni. En cyklist framför mig som han använde sin cykel och cyklade som att han var en bil. Jag bytte fil och körde framför bilar och så.
Ja.
Jag är en bil fast jag sitter på cykel. Mm. Nej, men du är inte en bil, du är en cykel in i sidan med dig.
Ja. Men det finns inte så många rondeller i det här landet där jag är nu. Jag vet inte, uppstod de inte i England? Alltså kör man i England kan man inte köra 10 meter från en ny rondell. Eller cirkulationsplats som det heter.
Ja. Nej. I staterna kör man mest rakt fram. Och jäklar, nu händer det grejer här. Nu är en till mig närstående sambo nere i källaren och sätter igång en tvättmaskin.
Oj!
Vilket jag oftast gör, vill jag påpeka då, så att inte vi får såna efter oss. Men så är det. Nu stänger hon dörren här. Ja. Det låter lite grann. Men vi börjar närma oss slutet ändå.
Ja, det var kanske ett tecken på...
Kan det vara ett tecken?
Kan vara ett tecken.
Att nu får det vara knock. Ja, jag vill gärna höra era åsikter, exempelvis om rondeller. Vi fick ju en rätt så kul åsikt. Det var ju någon som hätade när du sa att du trodde att ett rådjur var en häst. Eller ett slags.
Ja, det var jätteroligt. Ja, men det är sånt man undrar över ju. Livet.
Ska du förresten, nu när vi ändå ska blicka framåt, kommer du sitta i The Garden och säga Henke Lundqvist?
Nej, det kommer du inte göra det. Inte vad jag vet nu.
Varför inte då?
Nej, men jag har annat att göra, Ekvall. Jag...
Vadå? Vad har du annat att göra?
Skriva en ny bok.
Jo, men det är ju för fan... Du kan väl ta 3 timmar en eftermiddag eller en kväll och säga... Jag åker till Garden. Det kan du ju. Det är ju en stor upplevelse. Eller måste du skriva bok då?
Ja, schemalagt. Jag ligger stenhårt på.
Ja. Ja, det gläder mig. När kommer boken? Det första, den är ju redan klar och paketerad.
Ja, den är förmodligen tryckt nu, tror jag. Den började tryckas i måndags. Den ska vara släppt den 15 september.
Ja, det ser man fram emot i exit.
Mm. Men du kommer att vara i Brasilien då. Men...
Ja, du får skicka det dit.
Men du ska åka överallt. Du ska inte bara vara i Rio, du ska inte bara vara i djungel. Du ska...
Nej, jag ska följa Brasilien. Och då ska vi bo i deras camp i Teresópolis. Jag och fotograf Johan Tarland och Paulinho Guarado, vet, en gamla spelare.
Ja,
wow. Hammarby och Häcken och så.
Ja.
Och jag, då ska vi, och det är liksom 10 mil, men ändå 2 timmars bilresa upp i ett berg någonstans.
Ja.
Där ska vi bo på ett hotell i schweizisk stil. Så det enda jag ser fram emot just med gäller hotellet är att beskriva hur det egentligen är i någon form, bloggform eller här i podden eller inte.
Ja.
Det ska bli spännande. Ja. Och så ska vi hänga på dem till, ja, de spelar i Sao Paulo, i Brasilia och i någonstans uppåt Belo Horizonte eller vad det var.
Ja, där har jag varit, Belo Horizonte.
Ja, så där. Där
såg vi åkte dit, jag och fotografen Peter Widing, för vi hade hört talas med en som heter Ronaldo som skulle vara så himla bra. Han var 17 år, han hade fått en bil i present och han trodde han hade körkort. Han kunde i alla fall inte parkera, utan han kom körandes till träningen, så bara körde han, så stannade mitt i gatan. Sen slogs journalisterna om att få, du vet, komma in och parkera den åt honom, fick parkera och sånt där.
Ja, den texten minns jag, det var fantastiskt. Du och Peter Widing, vi är iväg och resta och träffa spelare.
Ja,
så är det. Så det blir en hel del resande. Så nästa gång vi hörs, Olsson, ja herregud, då är du i Brasilien.
Ja, och då fasar jag för att du kanske är på ett sånt hotell där de säger att ja, vi har wifi, och sen har de inte det.
Nej, det så kommer det vara, men vi kommer att lösa det på något jäkla vis. Jag fasar mest över hur vi ska räkna ut tidsskillnaden. Men det...
Ja, men det har vi ju lärt oss nu. Det finns ju klockan där på mobilen nu. Ja, det...
ja, just det. Ja. Det är jag glömt. Ja, oavsett vilket, Olsson, har du så bra nu.
Detsamma.
Där borta i New York. Sök att ta lite tid åt att du klart ska gå till Madison Square Garden. Skriv 2 kapitel en dag istället.
Nej.
Så kan du ta ledigt nästa dag. Eller gör som du vill.
Så funkar det inte.
Följ oss på Twitter. @ekvamw eller @matsolsonny. Vi vill gärna veta hur man kör i en rondell. Och så glömmer vi inte, vilket vi har glömt, men vi gör det nu på slutet. Tack för att du lyssnade, kära första lyssnare Staffan Olsson.
Ja.
Och tack för att ni var med i detta som var podden nummer 56. Den gyllene podden.
Ja.
Adjö.
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.